Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Superabundance är en fackbok om ekonomi, befolkning och mänskligt framåtskridande, skriven av Marian L. Tupi och Gale L. Pooley med ett förord av George Gilder. Boken, som gavs ut 2022, går i direkt polemik med den malthusianska tanken att fler människor oundvikligen gör råvaror och livsmedel knappare. Författarna bygger istället sin framställning på långa historiska serier av priser på varor, tjänster och råvaror. Deras viktigaste mått är tidspriset, alltså hur länge en person behöver arbeta för att kunna köpa något. När sådana priser faller menar de att resursen i praktiken blivit rikligare, även om den fysiska mängden i naturen inte nödvändigtvis har ökat. Syftet är inte bara att beskriva förbättringar i levnadsstandard, utan att förklara mekanismen bakom dem. Boken hävdar att människor är den yttersta resursen. Eftersom fler människor kan bidra med idéer, uppfinningar och specialiserad kunskap, förutsatt att samhället ger dem frihet att skapa, handla och samarbeta. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, tidspriser förändrar frågan om vad som är en knapp resurs. Superabundance skiljer sig från många debattböcker om miljö och ekonomi genom sitt val av mått. Författarna menar att ett vanligt penningpris är otillräckligt, eftersom inflation, löner och produktivitet förändras över tid. Därför använder de tidspriser, den arbetstid som krävs för att köpa en viss vara eller tjänst. Om en svensk arbetare till exempel behöver arbeta färre timmar för mat, energi eller en vardagsprodukt än tidigare, har den varan enligt bokens definition blivit mer tillgänglig. Det gäller även om priset i kronor har stigit. Detta perspektiv flyttar analysen från naturens lager till människors faktiska köpkraft. En råvara kan vara geologiskt begränsad, men ändå bli mer användbar och billigare i arbetstid genom bättre teknik, effektivare transporter, nya material och högre produktivitet. Författarna granskar hundratals varor och tjänster över ungefär två sekel och pekar på en övergripande historisk trend mot lägre tidspriser. Det är grunden för deras optimism. Måttet är samtidigt normativt laddat. Det säger mycket om vardaglig tillgång, men mindre om exempelvis lokala miljöskador eller hur vinster fördelas mellan grupper. Bokens styrka är att den gör frågan om knapphet konkret och jämförbar. Den tvingar läsaren att skilja mellan att något kostar mer på en prislapp och att det faktiskt kräver större uppoffring att skaffa det. För det andra, superabundance betyder att tillgången kan växa snabbare än befolkningen. Bokens kärnbegrepp är superabundans. Med det avser Tupi och Pooley ett läge där resursers tillgänglighet, mätt med tidspriser, ökar snabbare än befolkningen. Påståendet är alltså starkare än att mänskligheten historiskt har klarat att försörja fler människor. Författarna argumenterar för att varje ytterligare människa, i genomsnitt och under rätt institutionella villkor, kan tillföra mer värde än hon förbrukar. Resonemanget vänder på den klassiska malthusianska modellen. Där ses fler människor främst som fler munnar att mätta, vilket pressar fasta resurser. I superabundance ses människor också som problemlösare, producenter och bärare av kunskap. En växande befolkning kan skapa större marknader, mer arbetsdelning och fler möjliga kombinationer av erfarenheter och idéer. Detta kan höja produktiviteten så att produktionen av nyttigheter ökar snabbare än antalet konsumenter. Författarna säger inte att naturresurser saknar gränser i fysisk mening. Deras poäng är att det ekonomiskt relevanta värdet av naturen förändras när kunskap förändras. Koppar, jordbruksmark och energi får nya användningar, ersätts delvis av andra lösningar eller används effektivare. Begreppet är därför ett angrepp på antagandet att befolkningsökning automatiskt är ett nettobelastande fenomen. Det är också en empirisk tes som boken försöker pröva mot långsiktiga prisdata snarare än mot framtidsscenarier. För det tredje, innovation uppstår genom fler idéer, urval och arbetsdelning. Förklaringen bakom superabundans är inte att fler människor magiskt skapar mer av allt. Boken beskriver en process där fler individer ger upphov till fler idéer, experiment och förbättringar. De flesta idéer blir sannolikt inte användbara. Men ett öppet samhälle och en marknad kan hjälpa till att sortera fram de lösningar som faktiskt sparar arbete, material eller energi. När en förbättring sprids kan den påverka långt fler personer än uppfinnaren själv. Här står arbetsdelningen i centrum. I en större och mer sammanlänkad befolkning kan människor specialisera sig på forskning, tillverkning, logistik, programvara eller andra uppgifter. Specialiseringen gör att kunskap byggs på kunskap. En innovation är sällan ett isolerat genombrott, utan beror ofta på tidigare framsteg inom utbildning, kommunikation, verktyg och handel. Därmed kan samma mängd råmaterial ge fler och bättre produkter. Detta synsätt har en särskild relevans för Sverige. Ett litet land vars välstånd länge har varit kopplat till handel, teknisk kunnande och förmågan att omvandla skog, malm och vattenkraft till produkter med högre värde. Bokens argument är dock globalt. Den betonar att idéer kan spridas över gränser och gynna människor långt från den plats där de först utvecklades. Samtidigt förutsätter modellen institutioner som låter misslyckade försök ske och lyckade lösningar växa. Utan sådana villkor blir en större befolkning inte automatiskt mer innovativ. För det fjärde, frihet och fungerande institutioner är bokens avgörande förbehåll. Superabundance är inte en enkel hyllning till befolkningsstorlek. Tupi och Poli understryker att fler människor inte räcker om de saknar frihet och möjligheter att använda sin kunskap. För att idéer ska kunna testas behöver människor kunna tänka, tala, publicera, organisera sig och vara oense. För att idéer ska kunna omsättas i praktiken behöver de också kunna spara, investera, handla och behålla en del av avkastningen på sina risker. Detta förbehåll är centralt för bokens jämförelse mellan samhällen. Författarna pekar på att stora befolkningar i sig inte tidigare skyddade Kina och Indien från fattigdom. Deras bredare slutsats är att institutioner, inte bara demografi, avgör om mänsklig potential blir till högre produktivitet. Ekonomisk frihet fungerar i argumentet som ett system för upptäckt. Priser signalerar vad något är efterfrågat. Konkurrens pressar fram förbättringar och företag som misslyckas frigör resurser till andra försök. För en svensk läsare kan resonemanget kopplas till den nordiska erfarenheten av utbildning, rättsstat, internationell handel och teknisk utveckling. Boken skulle sannolikt lägga stor vikt vid att sådana förutsättningar inte bör tas för givna. Den erbjuder alltså ett institutionellt argument snarare än en prognos som att all tillväxt alltid är god. Invändningen är att marknader inte ensam hanterar varje samhällskostnad, särskilt när effekter som utsläpp inte fullt ut återspeglas i priser. Men bokens tydliga poäng kvarstår. Mänsklig uppfinningsförmåga kräver frihet för att bli en verklig resurs. Slutligen. Boken utmanar domedagsprognoser utan att göra framtiden riskfri. Boken placerar sig i traditionen efter ekonomen Julian Simon, som hävdade att mänsklig kreativitet är den yttersta resursen. Därmed kritiserar den återkommande prognoser om att befolkningstillväxt måste leda till uttömda råvaror, svält och varaktigt försämrade levnadsvillkor. Författarnas historiska data används för att visa att många sådana förutsägelser har missat anpassning, substitution och innovation. När en insatsvara blir dyr eller svår att få tag på kan människor exempelvis hitta effektivare metoder, återvinna mer eller ersätta materialet. Det är en viktig korrigering av ett alltför statiskt synsätt på ekonomin. Människor reagerar på knapphet. De sitter inte passivt och väntar på att den ska bli katastrofal. Samtidigt är bokens optimism inte ett detaljerat svar på alla nutida miljöfrågor. Historiska tidspriser kan visa att välstånd och tillgång har förbättrats. Men de avgör inte ensamma hur klimatpåverkan, biologisk mångfald eller regionala vattenproblem bör hanteras. En rättvis läsning ser därför superabundance som ett argument mot fatalism, inte som ett löfte om att varje problem löser sig självt. Den manar läsaren att fråga vilka institutioner och innovationer som kan göra resursanvändningen bättre. I en svensk debatt där klimatansvar ofta kopplas till konsumtionsbegränsningar erbjuder den ett alternativt fokus, teknisk utveckling, produktivitet och bättre styrning. Bokens mest utmanande bidrag är att den kräver bevis för påståenden om oundviklig knapphet och att den påminner om hur ofta historien har överraskat pessimister. Sammanfattningsvis, superabundance passar läsare som vill förstå den långvariga diskussionen om befolkning, resurser och ekonomisk utveckling utan att nöja sig med intuitiva svar. Den är särskilt relevant för den som intresserar sig för miljöpolitik, global fattigdom, teknisk förändring eller ekonomisk historia. Studenter, beslutsfattare och deltagare i den svenska debatten om tillväxt och hållbarhet kan ha nytta av bokens tydliga frågor om hur knapphet bör mätas. Tidspriset är ett användbart tankeverktyg eftersom det knyter resurstillgång till människors arbete och levnadsstandard, inte bara till nominella priser eller fysiska reserver. Bokens främsta intellektuella vinst är dess konsekventa motargument till malthusiansk pessimism. Istället för att behandla människor enbart som konsumenter framhäver den deras roll som innovatörer, producenter och samarbetspartner. Dessutom förbinder den optimismen med ett konkret institutionellt krav, frihet att pröva idéer, investera och utbyta kunskap. Det gör resonemanget mer precist än en allmän berättelse om tekniska framsteg. Jämfört med många böcker i samma genre utmärker sig Superabundance genom sin betoning på tidspriser och sin omfattande historiska datainriktning. Den ger inte en heltäckande miljöanalys och läsare bör pröva dess slutsatser mot frågor som externa kostnader och naturvärden. Men just därför fungerar den väl som en skarp motvikt. Den ersätter inte miljödebatten, men den gör den svårare att föra med förenklade antaganden om att fler människor alltid betyder mindre välstånd. Om du vill stödja Marianne L. Tupi, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!